Här börjar Prästkragar av Staffan Bergfeldt, inläst av Peter Melin för Saga. Också den här berättelsen handlar om ett mord på södra Öland. I vanlig ordning ska ingen verklig person känna sig utpekad. Boken tillägnar jag mina barn och barnbarn som skänker mig stor glädje. Inledning. Det var en tisdag i slutet av november. Egentligen var det inte alls väder för att befinna sig utomhus, men på allvaret gick ändå en man och spankulerade som om de yttre makterna inte bekom honom det minsta. Trots den hårda vinden och regnet rådde en tystnad ute på heden som är svår att beskriva, men som ändå finns där. Runt vandrarens hals hängde en kikare och dinglade. Mannen borde kanske inte vara här ute under sin arbetstid, men inte heller det brydde han sig särskilt mycket om. Han hade författat sin avskedsansökan och han skulle nästa dag personligen överlämna den till höga vederbörande i Kalmar. I fortsättningen tänkte han enbart leva det goda livet och unna sig allt sådant som han fram tills nu på grund av sin tjänst hade fått avstå från. Att folk skulle prata förstod han, men det rörde honom inte i ryggen. Plötsligt stannade han till och tittade upp mot himlen. En havsörn på osedvanligt låg höjd hade fångat hans intresse. Han tog upp kikaren för att titta närmare på den mäktiga flykten när plötsligt ett skott fick honom att falla framstupa rakt in i en enbuske. Sen blev det tyst igen. Kapitel 1. Den 28 november. Tisdag. Trots att klockan bara var 3 på eftermiddagen höll det redan på att mörkna. Den pensionerade optiken Bengt Roslund satt och kurade skymning i sin favoritfåtölj och i rummet spred kakelugnen en behaglig värme omkring sig. Den gamla katten låg i soffan och gav små nöjda ljud ifrån sig med jämna mellanrum. Ute var det knappast lika njutbart. Det var november i alla avseenden, också på södra Öland. Regnet vräkte ner och vinden ruskade ordentligt om de stackare som var tvungna att hålla sig utomhus. Visst var det bra att bo här, men senhösten och vintern kunde man gott vara utan, i alla fall väderleksmässigt, om det bara inte behövde blåsa så förskräckligt. Regnet gick väl an och det var säkert bra för grundvattnet. Men blåsten. Med en kaffekopp i handen grunnade Roslund på vad som egentligen kunde vara bra med blåsten och han kom efter en stunds funderade fram till att det möjligen kunde vara vindkraften, men det var det minsann inte alla som tyckte. Proteststormens vågor hade vuxit sig höga när beslut skulle fattas om de möllor som nu ändå utgjorde en fast del av den öländska landskapsbilden. Såväl på land som ute till havs. Om just detta hade Roslund ingen bestämd uppfattning och han var inte så mycket för protester överhuvudtaget. Han var en i alla avseenden positiv natur som ville allas väl och han bidrog, trots sin relativt höga ålder, efter bästa förmåga till att göra den lilla orten Grönhögen så trivsam som möjligt för dess invånare. Han kunde verkligen ta tag i saker och drog sig inte för någon uppgift, hur krävande och oglamorös den än var. Att vada ut till midjan i 10-gradigt vatten i samband med den årliga bryggiläggningen var inget som bekom honom det minsta. Och var det dags för något evenemang i medborgarhuset stod han i första ledet, alltid beredd att hugga i där ett handtag behövdes. Att Bengt Roslund och hans hustru Greta hade flyttat hit för ett 20-tal år sedan var ett lyft för Grönhögen. Ingen kunde påstå något annat. Nu var makarna Roslund ingalunda ensamma om att bidra till trivseln i den lilla byn. Där fanns många ideella krafter som såg till att de fåtaliga fastboende hade saker att glädjas åt även under den mörka årstiden. Sanningen att säga var det inte så många själar som uthärdar att bo här.